Det här är en Svenska Yle-podd. Vännerna ringer och säger att kan du komma med på festen och hålla ett öga på honom? Så säger du att bjud inte honom på fest. Ni vet ju hur det är.
Jag hoppas att vännerna lyssnar också på det här, för att ni har i vänskapskretsen en människa med en sjukdom som leder till att han dör om ni inte slutar att möjliggöra det där beteendet.
Det här är relationspodden Norrena och Frans. Eva Frans heter jag och Hanna Norrena heter damen som sitter på andra sidan här om studiobordet.
Hej, hej.
Och förra veckan så då firar vi ju ett år och 50 avsnitt. Och jag måste faktiskt ärligt säga det att nu har vi då hållit på ett tag med den här podden. Och ni hör av er och ni skriver så fint och så gripande och så personligt. Men hittills faktiskt har det inte en enda gång hänt att jag skulle ha tagit i lipen när jag läser era story. Men vet ni, igår hände det. Jag satt och redigerade lite era berättelser och samlade ihop dem och läste dem inför dagens avsnitt. Och plötsligt alltså brast jag faktiskt i gråt.
Mm. Ja, du är inte direkt blödig av dig, så att det var ju något extra. Och jag måste faktiskt säga att jag också själv väldigt berörd av de här historierna som vi har bett in av er där ute. Och det var ju alltså så att vi efterlyste frågor. Mm. Man fick fråga vad som helst förra veckan. Så då var det flera av er som skrev om missbruk och hur man hanterar missbruk i sina människorelationer.
Precis.
Och därför tänkte vi att vi viger ett helt avsnitt åt det här. Så vi frågar er på vår webb att har ni erfarenheter av en missbruksproblematik? Känner du någon som kanske är missbrukare? Har du svårt att hantera det här? Vad kan man egentligen göra åt det? Och som vanligt så har ni skrivit in en massa fina historier.
Och det är både sådana som har berättat om sitt eget missbruk och sen sådana som är medberoende. Vi har barn till missbrukare, vi har föräldrar till missbrukare, vi har hela spektret. Och ni har skrivit ganska långt och ni har skrivit ganska fint och jag hoppas att ni förstår att alla berättelser kan vi inte läsa upp här nu i podden, men några till åtminstone hittar ni på svenska.yle.fi.
Mm. Vi är ju inte nu riktigt sådär experter på ämne och vi brukar ju alltid bjuda in folk ifall det är så att vi känner att vi behöver lite förstärkning, och det har vi också gjort idag. Vi har med oss Christer Schultz som är nykter alkoholist. Hej på dig Christer och välkommen till Norren och Frans.
Hej hej och tack.
Hördu, jag och Eva, vi diskuterade lite här tidigare också. Jag menar, vi spottar ju inte glaset. Vi tycker om att ta ett glas vin nu och då. Eller du känner för dina, du blandar dina cocktails alltid och delar dem på somme och så här. Att vi,
varje lördag är cocktail hour. Ja. Då blandar jag en cocktail och lägger ut den på Instagram.
Ja, så vi är båda liksom glada konsumenter av alkohol. Men för dig så gick det lite annorlunda. Du har varit alkoholiserad i många år. Men nu har du liksom tagit dig igenom det och nu viger du ditt liv åt att hjälpa andra. Hur gick det så? Vad var det som fick dig att liksom kravla dig upp en gång för alla?
Jag har en sjukdom som heter alkoholism. Jag har ett anlag för en sån sjukdom och jag har blivit utsatt för alkohol och jag har insjuknat i alkoholism. Jag vet inte hur många generationer jag är alkoholist i vår släkt och det kommer från både min mammas och pappas sida. Och jag har burit min far till graven också på grund av den här sjukdomen. Ska jag kunna säga. Det var väldigt få som visste om vad jag kampade med. Jag var i en hög position i arbetslivet. Jag var i vd för stora bolag. Kulisserna var i skick. Ändå så var det inte så enkelt i vår familj. Och kanske det där andra svaret på att hur kravlar jag mig upp. Så inte hade jag ju något problem. Mm. Felet låg i alla andra.
Mm-hmm.
Det är en sjukdom var man inte ser sig vara sjuk. Så det där, inte har jag tillnyktra på grund av egen vilja. Mm. Jag skulle våga påstå att nästan ingen gör det.
Hur länge har du varit nykter nu då?
Jag svarar på samma sätt till alla. För att här är människor som kommer att lyssna, som kampar med att vara ens en vecka utan, eller till och med en dag utan sprit. Att det har ingen skillnad. För att det där en super för mycket för mig. Jag har en sån sjukdom att jag vet inte vad som händer efter det där ena super. Jag kan endast kontrollera det. Och 1000 är för lite. Jag dricker alltid allt. Så att jag brukar inte svara på den liksom med hur många dagar eller år. Jag behöver inte räkna. Men jag räknar min nykterhet nog i år. Att visst får man mycket, mycket perspektiv sen på många olika andra saker också.
Det där tycker jag är en jättebra poäng, för jag har någon gång funderat på det där när man ser på tv-serier och sånt här, att folk går på något sånt här möten och sånt här och stiger upp och säger att jag heter Pelle och jag har nu varit nykter i 113 dagar och så kanske folk applåderar. Det blir ju liksom en sån här lite bizarr tävling i det, om man då skulle liksom trilla dit och börja supa igen, så skulle man tycka att nu har jag nolla och nu är jag långt efter Pelle med sina 113 dagar. Lite sådär som människor med ätstörningar inte ska prata allt för mycket om vikt för att man låser sig vid de där siffrorna. Mm. Så det var en ganska bra poäng.
Där är liksom odryckenhet och nykterhet är två olika saker som man blandar oftast. Att det här till exempel med vår finska nationella tipaton tammikuu som är helt en statlig projekt från, jag tror att det var i mitten av 40-talet eller början av 40-talet så har vi lanserat det här. Och det är ju bra förstås att vara odrycken i en månad, men för oss alkoholister är det bästa verktyget att få supa i 11 månader.
Just
det. Vi går bakåt och pekar och säger att titta nu, jag hade inga problem. Att orsaken till varför jag dricker är liksom det här helvetiska jobbet eller familjen eller frugan eller något annat. Men jag kunde helt okej vara en månad eller 100 dagar.
Ja, jag är inte alkoholist, jag kunde vara utan i 30 dagar, det var inga problem.
Så jag hamnar, jag kämpar för min nykterhet, det är världens enklaste sak. Jag sköter min sjukdom. Men sen vill jag nog säga därpå att det finns inte något rätt sätt att bli nykter. Att de som går i sådana här stödgrupper och andra, liksom, alla jobbar på sitt sätt. Att nykterhet är en upplevelse och en inlärningsprocess som är väldigt personlig.
Mm. Jag måste fråga dig, för att det brukar ju ofta sägas, när man talar om alkoholister så tänker vi ofta den här pulsaren på bänken i lokala parken, eller man kanske går till tågstationen och där är alltid det samma som sitter där och kippar sin öl eller något annat. Men vad jag har förstått så finns det ändå ungefär 400 000 så att säga funktionerande alkoholister i Finland. Människor som har ett alkoholberoende men som ändå funkar helt bra. Precis, Krista, som du sa.
Fasaden i skick.
Ja, fasaden i skick. Om man går till jobbet och man sköter barnen och förna till hobbyer och allt det här. Känner du igen de här siffrorna? Kan det stämma just de här 400 000?
Jo, jag känner till. Vi har fem barn i vårt hushåll. Så det där, och jag arbetar väldigt mycket med det här rusvården i dagens läge. Det stämmer. Enligt THL så har vi ungefär 400 drickande alkoholister i Finland. Varav 80% är med i arbetslivet. Och här kommer det här liksom första stora grejen inom rusvårdsproblematiken. Människorna, alla, så gott som alla har en bild av en alkoholist, är den som är den här pulsaren. Det vill säga liksom den som är vid tågstationen och sitter där och dricker liksom, sorbursak från flaskan. Det är något som heter på finska rappioalkoholisti. Det är den sista fasen av alkoholismen och väldigt få faller dit. Alkoholismen har så oerhört hög dödlighet. Den är mer fatal än cancer. Så, och det är det mest dödande liksom sjukdomen bland arbetsåldriga. När man kommer till den fasen, till det här pulsare, så då har man farit igenom det här glasbottnaren. Man har tappat sitt jobb, hemme och annat, man är på gatan. Och man har i det skedet så har man kroniska fysiologiska förändringar. Nervsystemet har brakat ihop, man är dementiker. De blir inte mera nyktra. Man har gått igenom det där golvet. Däremot så visst har de rätt att leva ett värdigt liv. Och de behöver hjälp med vardagliga saker, hur man lagar mat och hur man tvättar sig. Men en alkoholist, jag är ganska stereotypisk av den. Att jag har jobbat, den där medelåldrig man och kulisserna är skick. Och därför är det här liksom tanken om att Jonsson, och inte kan de ju ha något problem, att han jobbar ju, eller Schultzarna, inte har de ju något fel. Att, ser du nu att han är ju vd på den där firman, att om han nu tar något par groggar så han har säkert så tungt på jobbet.
Mm. Men hur vet man när det har gått överstyr då? För jag menar, om vi har de här 400 000 finländarna då som är alkoholister eller missbrukar alkohol i någon form, ofta ganska grav form, hur vet man när för mycket är för mycket? Skulle du säga?
Oerhört bra fråga, för att vi närmar oss helt fel i finska samhället på det. Vi talar endast om mängd. Och däremot borde vi ställa frågan att varför och hur?
Det där är så bra. För, och plus, där ljuger man ju alltid när man går till arbetshälsovården och frågar att hur många alkohol som här units dricker du per vecka. Men så att,
man halverar oftast.
Fyra.
Ja, det här med mina tre egna biologiska barn som har olika mammor, så är varje så har jag sagt att vi säger att vi dricker ingenting, det konsumeras ingen alkohol, för att annars så kan de börja utreda att tro att vi liksom har något problem. Och så har jag lyckats manipulera alla morsorna också här på vägen. Men det där, mängden har ingenting att göra. Vi är alla olika. Någon kan dricka en cocktail, någon kan dricka 100 cocktailar. Det där, vi är fysiologiskt olika. Och det här liksom mängderna, så där får vi endast veta om att liksom hur vår fysiska mående, det vill säga det där inre organerna mår och så vidare. Och det har ingenting att göra med liksom sjukdomen alkoholism. För att en alkoholist kan inte mera kontrollera sitt drickande. Därför tycker jag att det är ett absurt att i finska systemet så frågas det ännu också att hur mycket dricker du av en människa som är klart en alkoholist. Och då borde man göra alla stödåtgärder mot det hållet att den där människan lyckas bli nykter. Mm. En alkoholist kan inte dricka något. Och då när man frågar liksom av mig att Christer, att nu dricker du väl under 20 doser åt gången? Ja. Dricker du under 24 veckan? Ja. Att det finns ingen liksom mängdgräns, utan det här när jag sa att varför dricker du? Okay, jag dricker till glädje, sorg, stress, andra saker. En alkoholist hittar alltid på en orsak till varför den dricker. Mm. Idag ska jag dra lärvigt för att det där, nu har jag haft så tung arbetsvecka. Mm, mm. Eller jag har så tung hemmasituation. Ibland så kan det vara också så att det för ju bort liksom den här känslan, men att en alkoholist måste få sitt rus och hitta på orsaker. Och sen det här hur vi dricker. Det här är en klassisk som arbetsgivare håller på och tänka på att okej, nu kommer det inte på måndag till jobbet, att nu har den ett problem. Då är man i väldigt sent skede i sin alkoholism. Det handlar alltid om att man börjar förtidiga sitt drickande. Ni vet alla det här ett gott. Vi får lite i förväg. Vet du, vi har firmafesten, vi får på några drinkar före det. Här var kanske för 2 år sedan så var det en finsk politisk grupp som gick till Sverige och hälsade på parlamentet. Det var ett par damer som var helt aspackade redan på middagen. Ett klassiskt exempel på alkoholismen har framskridit.
Man tar en after work först och sen, ja.
Alldeles, så man kan inte mera kontrollera det.
Mm, precis. En grupp som jag, nu har vi pratat ganska mycket, du pratade om den här jätteutslagna alkoholisten i sista skedet, vi har pratat om de här som jobbar, och jag skulle ännu vilja lyfta upp en grupp som jag tror att det är ganska mycket i farozonen. Till exempel på Instagram så finns det mycket, vet du, det här moms who love wine och de här mammorna som är just känner att nu har jag klarat av gärna hela dagen, nu kan jag belöna mig med ett glas vin. Och jag kan säga att jag kan bra liksom känna detsamma, speciellt då det någon har varit tungt och man är ensam med barnen och det är så tungt, och sen då det egentligen går och lägger sig så känner man att man får ta det glaset vin och att det liksom lugnar ner en. Ser du liksom någon fara i det här typen av konsumerande?
Det här,
för det är lite liksom det här med att mammor som dricker är ju någonting som inte egentligen går ihop.
Den där myten, mammamyten är jättestark. Mm. Det där, men tillbaka igen till det här sjukdomsbegreppet. Man måste ha anlag och man måste bli utsatt. En människa som inte har anlag för alkoholism, och det är som tur är den största delen av finländare, cirka 90%. De kan dricka fast ett fraktfartyg för med bränko utan att bli beroende. De får en ju helsikes krabbis, deras inre organ må illa och så. Men alkoholister blir de inte. Men i sådana här grupper så ter det sig att det samlas människor som hittar på orsaker varför de får, alltså ruset börjar styra. Det är helt samma som liksom på arbetsgivare, det finns det någon människor som alltid vill låna fester. Det är en excuse för att ta det där ruset, att livet börjar gå från en russituation till en russituation. Och det kan till och med vara att den här liksom mamman sätter sig i en sån situation att den har jättetungt för att få ta det där ruset. Mm. Och moderskapet är en enorm handbroms. På grund av det här skammen. Och skammen är liksom det här huvudgrejen, hela alkoholismens liksom, vårdande och brytande av skammen. Men det där, det är en handbroms. Och de här mammorna är oftast alkoholiserade redan före det. Sen blir det liksom festande, roligt, studietiden och allt. Sen kommer barnen. Då hålls det någorlunda i styr. Man tar picka lite vin, skamme hålla dig styr. Men ofta så brukar det vara sen att när barnen liksom, ska vi säga att de kommer till högstadiet och de börjar vara ganska självständiga, då får handbromsen bort. Och det säger det här rus liksom, hjälpet som, vård som jag hjälper med människor, så det där, att det är då liksom, då börjar det braka riktigt mot helsike, mot väggen. Mm. Och då är det inte bara det här lite ta vin, de förklarar åt andra att ta lite vin om kvällarna, utan det är liksom, det är tonkan och så vidare. Mm.
Nu måste vi börja ta in lite storyn här också. Vi kommer att fortsätta att diskutera här i anknytning till de här. Men som jag sa här tidigare, ni har skrivit in mycket. Ni har skrivit in långt och väldigt, väldigt berörande. Men kanske vi allra först borde ta upp en av de frågor som vi fick redan här tidigare, en av de anledningarna att vi bestämde oss för att ha ett speciellt avsnitt om just missbruk och medberoende och så här. Och det var Lillemor 32 som skrev så här. Är jag en dålig vän för att jag vill göra slut med min bästa vän? Hon är i ett förhållande och mannen misshandlar henne både fysiskt och psykiskt. Hon får ändå alltid tillbaka till honom för han är nu the one enligt henne. Det finns också droger med i bilden men inga barn. Är jag en dålig vän för att jag psykiskt inte orkar vara orolig för henne längre? Jag har gjort det jag kan göra som vän och därför känns det som om denna vänskap borde ta slut för min egen hälsas skull. Lillemor är liksom medberoende till en medberoende, om man säger så.
Ja. Ja, att man kanske lite vill ta sig ut ur den här situationen, att man orkar inte oroa sig något mera. Och att det hjälper inte vad man än gör.
Är man självisk då? Vad säger ni?
Om ni vill ha min point så nä. Varenda en människa har ansvar att köta om sig själv. Och Lillemor gör exakt som man ska göra här. Hon börjar sätta gränser mot det, vad hon tar emot. Och vad liksom hon accepterar. Alla får säga åt, liksom, att det här är det som är okej för mig. Man får tala om sina egna känslor, hur man mår av andras göranden. Och i det här fallet så har hon ju liksom sagt till sin väninna, som är klart medberoende, det där att hon sätter sig här gränser, jag orkar inte mera, jag vill inte. Och det som är jätteviktigt också i sådana här processer, att då följer man det också. Att hon börjar sätta gränser för att det enda sättet hon får sin väninna att reagera.
Mm.
Att nu är det något som liksom att jag ställer den här drogberoende grabben som bankar skit ur mig alltid nu och då.
Mm.
Före min bästis. Och försöka få den här liksom, kanske henne att inse att varför händer det så här nu?
Precis. Mm. Kanske man kan säga det liksom sådär att nu så länge du är tillsammans med honom så kommer jag inte att finnas här för dig. Sen när du har lämnat honom, slå en signal, då finns jag här för dig. Men,
yes,
här, och går du tillbaka, då försvinner jag igen.
Så här gör man med också, eller ska man göra också med interventioner med alkoholister.
Mm.
Att liksom, att det här är inte okej, men du kan inte rå för din sjukdom. Medberoende skapar också en sjukdom. Det här i många länder i världen så har det en diagnostiserad liksom klassifiering. Codependency.
Mm.
Man insjuknar vid sidan månen en som är rusberoende eller narcissist eller annat. Och ser inte sin egen situation. Så det där, de behöver också hjälp. Men att den där hjälpen är att man de andra börjar sätta gränser på sitt eget beteende. Ganska vanlig situation.
Ja.
Men Lillemor, du är inte en dålig människa om du backar ur det här nu, utan du gör helt rätt.
Ja, ibland måste man göra det väl för sin egen skull bara.
Ja, du gör antagligen en jättestor tjänst till din väninna.
Mm. Vi har också ett annat brev här som jag tror att ganska många kan känna igen sig i. Det är Mikaela 45 som har skrivit in så här. Min man är mycket social och alltid den roligaste på festen till en början. Mot slutet av kvällen är han alltid stupfull och jag börjar skämmas för honom och slutar själv både dricka och ha roligt. Till och med hans vänner har bett att jag ska vara med på fester för då är han lugnare. Men jag har ingen lust att vara hans mamma eller polis. Flera gånger så har han kommit hem från fester där han har varit ensam och då har han varit så full att han knappt hålls på benen. Hans egen pappa var alkoholist och drack och var våldsam under hela hans uppväxt, vilket gör det extra obehagligt. Jag vet inte hur jag ska ta upp det här, att jag egentligen inte vill gå ut eller gå på fest med honom just på grund av hans drickande, för tidpunkten känns aldrig riktigt rätt. När han är bakis så har han ångest och känns lite dumt också att ta upp saken före någons fest. Så skriver alltså Mikaela 45.
Det här, Mikaela är ihop med en alkoholist. Det här är ett klassiskt exempel hur en större krets är möjliggörare för en alkoholists beteende. I det här fallet så säger jag klart att de här vännerna ska inte bjuda den här mannen på festerna. Mikaela, du är välkommen men din man är inte. Att de börjar sätta gränser. Varför ska hon komma dit med? Liksom, var hans liksom mamma eller polis? Tvärtom. Det är det ena och sen det andra att när man ska tala till en alkoholist, enda gången då vi lyssnar är när vi har krabbis och vi har gjort ifrån oss. då är rätta stunden för en intervention.
Mm.
Och Mikaela själv, liksom också den anhöriga, ansvarar endast för sig själv. Att börja sätta gränser åt sig själv. I mitt fall så min fru började söka hjälp åt sig själv. Hennes kompisar började se efter det, slänga mig ut från Facebook. Hon började kalla in vänner liksom mitt på dagen till oss. Och jag var ju helt att hur kan du ta dem hit för att jag är full. Att jag får ta människor hem in till oss. Det är ditt ansvar sen att om du är full eller inte. Så det där att börja sätta gränser åt sig själv. Och tala. Det här är en sjukdom. Skäms inte för det. Det här är en genetisk sjukdom. Din man har inte valt det här sjukdomen. Han har blivit utsatt för alkohol. Och därför dricker han, är beroende. Han kan inte leva utan det. Han måste få hjälp. Och han måste komma helt loss från alkoholet och lika med tecknet också till alla mediciner som inverkar neurokemiskt, det vill säga alla de som har röd triangel.
Mm.
Sådana kan man inte heller äta.
Ja. Men jag tror ändå att det finns liksom någonting, jag förstår helt hur du tänker där och säkert är det så som är fallet där, men jag tror att det ibland kanske också är lite svårt att veta att när ska man på riktigt tänka att någon är alkoholist, eller när det bara att men den där blir ju alltid lite sådär då den dricker. Att man tänker att men inte är det nu så farligt. Och man kanske lite ursäktar till och med den här typen som sen förstör hela festen. Det tror jag att ganska många av oss gör, att men den blir ju alltid.
Och så har det blivit kanske lite ett sådant element på de där festerna, att han är så rolig där i början och han är liksom the life of the party och han härjar på där. Alla tycker om den biten, men sen när det spårar ur så spårar det ur och går för långt.
Det är den biten vi tycker om att tycka om. Det där, om vi tittar på vilken helst som filmar alla de porträtterar människor, liksom artister eller andra, när de är liksom jättegenialiska. Du talar inte om den där sista åren när de alla sitter ensamma och super liksom någonstans i källaren. Anhöriga skam, forskningsresultat från Sverige, är starkare än alkoholistens skam. Det vill säga den anhöriga börjar förklara att därför är han sån. Han har haft så tung vecka. Han har gjort det ena det andra.
Släta över och ursäkta.
Över, ja. Jag hade jag sa efteråt att min fru borde till exempel att om vi inte har kommit till någon barnfesta istället för att säga att Krista hade så sjuk rygg. Sagt bara att han är så bakis att han kunde inte komma upp från sängen.
Mm. Mm.
Men jag tänkte sammanfatta bara här, för du sa så bra grejer här till Mikaela 45. Alltså tidpunkten att ta upp den här saken, det är just då när han ligger där och har ångest och tycker att livet är en jämmerdal. Det är just då du ska ta upp det. Och sen också det där att när vännerna ringer och säger att kan du komma med på festen och hålla ett öga på honom, så säger du att bjud inte honom på fest. För ni vet ju hur det är.
Ja, man får konkreta följder helt enkelt.
Ja, jag hoppas att vännerna lyssnar också på det här, för att ni har i vänskapskretsen en människa med en sjukdom som leder till att han dör om ni inte slutar att möjliggöra det där beteendet.
Basta. Det var
hårda ord, men det är
hårda
bra.
Ord, men jag tror att det är precis de som behövs i den här situationen. Och som vi alltid ser här, stort lycka till. Hoppas att det blir bättre helt enkelt.
Mm. Många av er har också skrivit in om familjerelationer då man har en alkoholist i sin liksom närmaste familj, i kärnfamiljen, och hur man hanterar det här.
Det här måste jag säga, det här var ett av de brev som drabbade mig allra mest igår när jag satt och förberedde dagens inspelning. Morsa, 55 år, har skrivit så här. Det som händer är ju att man blir medberoende och inte kan hålla fast vid sina egna gränser. Det här i synnerhet inom familjer, men nog gäller det säkert också vänskap också. Själv har jag varit tvungen att bryta kontakten helt med mitt barn på grund av droger. Det har tagit mig nästan 10 år att komma så här långt. Fast man redan länge bara har blivit manipulerad för att få pengar vill man ju tro och hoppas när det gäller ens barn, och så blir man besviken gång på gång, kanske allra mest besviken på sig själv. Om hen inte har sjukdomskänsla och motivation för vård, så finns det ju inte så mycket jag kan göra, skriver Morsa, 55 år.
Jag kan ju bara tänka liksom som en mamma att hur ens hjärta skulle gå sönder om man ser ens barn gå sönder framför ögonen och man inte kan göra någonting åt det. Du, Christer, du säkert har sett många, jag menar i ditt arbete också, många föräldrar som går sönder just på grund av missbrukande barn.
Det är jättetungt och det är jättesvårt. Jag själv är pappa till 3 biologiska, jag har 5 barn i familjen. Jag vet ju inte, kommer någon av våra barn bli beroende?
Mm.
Det finns en stor risk till det, för att genetiken är jättestark. Det här, och när jag har fått vittna situationer var en nykter alkoholist har hamnat bära sitt barn till graven. Och här med morsa 55, så hon har klart sökt hjälp. Jag läser det genom raden och fått mycket hjälp. Och kappa av de där liksom trådarna. Och det är inte att inte älska sitt barn, tvärtom. Det här är kärleksfullt tänkande, för att annars så möjliggör hon med det här. Liksom, min mamma var liksom en möjliggörare för mitt drickande. Då när jag inte mera släppte sin hem, så öppnade hon alltid dörren. Gav mat åt mig, vet du, vila nu. Och det är ju väldigt mänskligt. Men så länge som det, om man tänker att en alkoholist är som ett litet barn. Om man säger att du får inte göra det här, annars får du inte glass. Och så ger du ändå den där glassen efter att fast den har gjort så. Så vi beter oss så. Det är en extremt narcissistisk sjukdom. Och här är mamman har bearbetat långt. Och liksom, sorgen är ju en känsla som stannar där inne. Den kommer inte att försvinna. Men det här är just, jag vet att jag själv hamnar också och agerar så här. Att vi talar väldigt öppet om alkoholism i vår familj med barnen och andra. Och det där, men jag kan inte veta. Jag kan endast berätta om dem att hur den liksom resa jag har gjort. Och inte möjliggöra deras drickande eller om det så skulle bli. Och det här orsakar de största reaktionerna, det här bland anhöriga. Att jag kan inte lämna den här ensam. Så, och jag säger ganska drastiskt, då undertecknar du dödsattesten. Till exempel mamma-barnförhållande är kanske den svåraste, eller pappa-barnförhållande. Men även också sambo eller make-maka. Att om inte något hjälper, så måste man lämna den här beroenden ensam. Men en liten korrigering skulle jag göra där. Inte en enda, här skrivs det att om man inte har sjukdomskänsla eller motivation. Inte en enda beroende har en sjukdomskänsla eller motivation. Mm. När vi får förklaringen att vi har en sjukdom, det ger inte oss liksom att det här, du blir befriad från fängelsekortet. Vi har ansvaret att köta om vår sjukdom, men motiverar det vi inte. Jag sitter i styrelsen för rusvårdsanstalt och 95% av, över kanske 98% av människorna kommer dit med extern motivation. Någon hämtar dem just i en var de har krabbis och de har gjort bort sig. Det är då man ska göra intervention och säga nu far vi. Okej, whatever honey, I'll do it. Och då ska man vara tillka och säga att okej, om du inte går dit så får du inte komma mera från hemdörren. Så jag gjorde det åt mig. Och motiverad behöver man inte vara. Men att göra interventionen då när de är krapulenta har gjort bort sig.
Och jag tänker just här i den här situationen att kanske det blir så att det här barnet nu reagerar på att okej, nu tar inte ens, nu släpper inte ens mamma in mig mera. Nu har jag ingen, nu måste ju någonting hända.
Men jag tycker att det skulle vara så synd, för man tänker att också att om du är där liksom riktigt i den värsta stunden och du vet att du har misslyckats med alla har stängt ut det, att hur kan du som missbrukare då på något vis uppbåda den här kraften att liksom reda upp någonting som du inte har klarat av att reda upp tidigare? Om du är helt ensam och alla har vänt dig i ryggen.
Du behöver hjälp för att komma till en plats var det ges hjälp. I Sverige så skickas föräldrar som har rusproblematik med domstolsbeslut till vård som ämnar att göra människor nyktra. Fångar skickas också liksom till sån här vård. Så när man kommer tillräckligt långt med rusberoende så kommer man inte mera upp därifrån ensam. Man måste få hjälp, men man är inte motiverad att ta hjälp emot. Förrän sen liksom man har kanske fått en hjärtinfarkt eller levern har brakat, man har kirrosis. Oftast så är det för sent då. Inte alltid, men väldigt ofta.
Mm. Så, varma tankar till morsa 55. Men det har varit tufft, men rätt har du ju gjort.
Vi ska ändå kunna ta och hinna här med en berättelse som har kommit in från kvinna 26 som skriver så här. Min sambo hör till ett gäng av karar från gymnasietiden. De brukar träffas regelbundet, eller brukar det i alla fall. Min sambo får ofta höra några i gänget att han är trist, självisk och att han inte bryr sig om sina vänner för att han inte vill vara med och råsa upp varje helg. Man ska tycka att man är vuxen nog för att kunna umgås utan sprit om man är 26, men tydligen så har vissa fastnat i studielivet. Det är ju synd att vänskap förstörs för att några gänger inte förstår att man vill prioritera annat än krabbis på sina få lediga dagar. Sen finns det nog en viss oro för vissa av karrarna också. Hur ska det gå för dem i livet? Kvinna 26 skriver alltså så här. Är inte här lite den där åldern då du har studerat och du har kanske varit i studielivet, man går på några öl efter föreläsningarna och går på sitsar och liksom alkohol är en ganska naturlig del av
det. Jag känner lite igen den här situationen. Jag råkade ut för det att jag hörde till de som stadgade sig ganska tidigt. Jag var där runt 25 när vi gifte oss och fick barn och på något sätt lite lämna den här, det gick så naturligt att man övergav den här studieyran som hade varit så himla rolig, men oj vad man drack mycket, det var ju fester varje veckoslut och alla drack ju och alla var ju fulla, så det var liksom så allmänt accepterat. Men jag minns att sen efter det där, när vi alla gick vidare i lite olika takt, så var det ju kanske en del som blev kvar i det här, och de hade ju inte ändrat på sitt beteende, de höll på som de hade gjort de senaste 5 åren. Och jag kan tänka mig att de också blev till och med lite stötta på att de här som sen var präktiga och hade fått barn och köpt hus och villa och Volvo och Vovve och hela köret så ner på dem, för att de tyckte att inte har jag ju gjort något annorlunda. Och jag vet inte, 26 tycker jag, kanske man får vara lite barnslig när man är 26 ännu.
Jag tycker man kan vara lite barnslig när man är 46 ännu, ja. eller 76 helt också, det var kanske lite var den gränsen.
Men att komma från det här studielivet i något skede måste man ju kanske göra.
Det som jag reagerar på kanske där, att det inte är att du far ut med dina polare och tar några bärs och pratar lite skit så här, utan det kanske mer handlar om att hon beskriver det här som att råsupa, att det kanske är där som det finns någon sån här problematik. Men Krista, vad säger du? Vad får du för tankar när du hör det här?
Alkoholism är en sjukdom som framskrider. Det är väldigt lätt förutspått. Lyssnarna kan fast gå och googla ordet Jelineks formulär eller Jelinekin kavio. Och det där, då hittar man att hur den framskrider, också hur man återhämtar sig om man blir nykter. Det har funnits en lång tid i mitt liv, bara det fanns diskobollar. Största delen av alkoholister räcker på fredag och lördag kvällar. Det är först helt i slutet när man
hamnar... Det satt i system liksom,
ja,
den där drickande.
Det där att där finns handbroms, jag talar om handbromsar. Jobb är enormt bra handbroms. Men att sen när handbromsarna kommer bort, det vill säga barnen flyttar ut, arbetet slutar, orsaken varför vi har så massor med pensionerade som har liksom megaproblem med alkohol, eller alkoholismen bland dem ökar nu. För att vi har babyboomer som nu liksom blir pensionerade. Alkoholismen är inte någon, liksom, man kan inte säga direkt att du är eller du inte är. Det är en sjukdom som framskrider och den är kronisk, så vill säga man kan inte bli bättre. Så om de är alkoholister så kommer det aldrig att gå mot ett bättre håll. För den här som hade lämnat sin pojkvän, så good for you. Det ska kunna sluta 15 år senare, en fullständig katastrof. Jag har många barn och liksom ett helvete har brakat loss. Oftast så dras människor tillsammans också som har samma genetik eller samma intressen. Det vill säga genetiken styr där bakom. Vi var 4 jättegoda vänner på min högstadiegymnasie. Och det är där och vi har bajla haft oss. 3 av oss är nyktra idag. För att vi är alla alkoholister. Den fjärde är inte nykter. Jag hoppas att han hittar kraft där liksom och söker hjälp. Mår inte bra. Men
ingen av er lyckades liksom med det här att man festar en period och så slutar man och kan idag dricka lite nu som då.
Alkohol liksom hör till vissa faser i livet. Det är klart, det är världens bästa produkt. Vi ska ha mindre barn och mera krig om det skulle inte finnas bränko. Men det passar inte för mig.
Nej.
Och just i den här fasen att liksom när man är på brinken att bli på riktigt vuxen, det vill säga man blir förälder, då brukar man se de första klara tecknena. Jag har gett mina första nykterhetslöften redan för över 20 år sedan, speciellt när jag fick första barn. Så då hade jag lovat mig själv att nu slutar det här. Det slutar inte. Jag lovar vid andra barn, jag lovar också vid tredje barn. Så att överhuvudtaget att hamna ge åt sig själv eller till någon annan sådana löften är ett klart tecken på att man har tappat kontrollen. Och jag kan riktigt kort nämna om det här att hur alkoholism framskrider. Det först kommer skamme och sen börjar man skylla på andra. Varför man dricker så mycket. Och sen när man börjar skylla på andra och andra undrar varför du så är, så börjar skammen liksom den framskrida att man börjar gömma flaskor. De här är, om man gömmer flaskor, det är ett klart tecken på att man har sjukdom som framskrider.
Vi hade sådana som skrev in om just precis det också. Man hittar jalluflaskan i strumplådan.
Ja, men så gömmer man det bakom ett par bärs som du tar till bastun.
Ja, hajuvina.
Ja, det luktar.
Man förklarar sin andedräkt med att man har det kylskåpet. Och ofta så brukar jag också gick hemma liksom runt omkring med den där ena lonkeroflaskan eller burken liksom många timmar. Ändå blev jag mer och mer packad när jag gick till bebisens liksom klädeslåda och sökte därifrån i mintuvina.
Mm. Just det. Mm. Tusen tack till alla er som har skrivit in. Också på vår webb svenska.yle.fi så ska vi samla flera av de här historierna. Tack snälla att ni har delat med er av det här. Du Krista, jag skulle ännu här avslutningsvis så tänkte vi att det skulle vara bra att veta hur man egentligen ska gå till väga då sen ifall det är så att man kanske har någon i sin närhet som behöver lite hjälp. Jag tror att om du bor under samma tak då blir det väl ganska klart för då märker du ju av de här varorna ganska tydligt. Men om du fast har en vän eller du har en kollega. Jag själv skulle åtminstone uppleva att den här tröskeln är jättehög att du skulle säga någonting. Men hur ska man kunna liksom ta upp det här på ett vettigt sätt utan att man behöver liksom göra Dr. Phil-show av det hela och samla hela bekantskapskretsen? Har du något tips?
Jag råder jätteofta människor att gå och lyssna på en föreläsning. Det finns olika sådana här minnesåtavårdsanstalter i Finland. Och gå och lyssna. Och det brukar förändra deras liv. När de får en på cellnivå förståelse vad det här är för en sjukdom. Att det är en sjukdom som leder till döden om det inte görs något saken. Och den här människan som har den här sjukdomen har inte förståelse av det. Ta upp det här ärendet. Och speciellt om det finns barn i familjerna. Så de här barnen, jag har själv också en barn till en alkoholist. Jag vet hur den där känslan och rädslan är av liksom det här beteendet som ändras mitt i allt. Och man får gå hela tiden på tårna och så vidare. Så ta upp det med den anhöriga, inte med alkoholisten direkt. Och gå med den och lyssna eller ta reda på om den här sjukdomen och sluta möjliggöra. Det vill säga det där, tala öppet. Min fru gjorde så att hon talade med barnen att Krista har en sjukdom som heter alkoholism. Han kan inte dra sig för den där sjukdomen. Men han har själv ansvar att ta kött om det. Och sen till slut så gavs jag ett ultimatum. Två dörrar. Rehab eller hemdörren. Jag upplevde det som är oerhört liksom fint att det var första gången det var någon människa som inte sa att den hatade mig. För att saker som den där ruset fick mig att göra hatades. Mm. Men hade förståelse att jag har en sjukdom som leder till det här beteendet och det här. Mm. Och ta reda på och tala om det öppet.
Men förstår jag dig rätt där att om du till exempel då skulle ha en kollega som du misstänker att där håller det pågå riktigt illa, luktar sprit, beter sig konstigt. Så skulle det ändå vara en bra första grej att kanske ta kontakt med den där kollegans partner, alltså de där som står närmast,
nej,
där man inte själv går.
Till chefen.
Men man ska inte själv gå dit och
nej, inte det där, för att man kan ju inte veta det där, men om man har oro så har en arbetsgivare har det där plikt att utreda. Okay. Och i Sverige så sker 80% av människor som kommer till sådana här vårdsformer som ämnar till att man ska bli nykter, så 80% skickas via arbetsgivare. Det har mycket mera pondus när en arbetsgivare som kan säga att ditt lön tar slut. Du får sparken. Eller sen tar du emot hjälp. Än den här liksom anhöriga frun eller mannen som har sagt liksom i 15 år att nu tänker jag skilja mig från dig och ändå gör du inte. Och på den vägen så blir hela familjen jättesjuk, den där barnen insjukna, alla. Och barnen undrar att varför i helvete lämnar du nu inte den där mannen. Mm. Att liksom före allt det här sker, gärna tidigare, men att det är inte något problem heller. Eller jag tycker att man borde också ringa till arbetsgivaren och säga att min man eller min fru har ett alkoholproblem. Kan ni reagera på det?
Mm. Och det är inte att skvallra, utan det är ju i det långa loppet att hjälpa den där.
Den alkoholisten blir ganska dyr för den där arbetsgivaren.
Just det. Mm. Mm. Så är det en kollega, gå till chefen, är det en vän, kanske också prata med partnern och liksom på något sätt gå vidare därifrån. Och läs på. Det var dina råd.
Ja, jag hjälper alltid. Jag talar väldigt sällan med själva alkoholisten. Jag talar nästan 99% alltid med de anhöriga. Att de får förståelse över sjukdomen. Sen går det därifrån vidare. Mm.
Tusen tack till dig, Krista Schultz, för att du tog dig tiden och gästa vår podd idag. Tack så mycket för dina svar och din visdom och din erfarenhet som du delar med dig till oss och alla andra också. På svenska.yle.fi som sagt så har vi samlat flera berättelser som har kommit in från er där ute.
Om det här väckte tankar så får ni förstås fortsätta att skriva om också det här. Det känns nästan lite som ett sånt här tema som vi säkert kommer att ha anledning att återkomma till i framtiden också här i podden, relationspodden @yle.fi är ju vår e-postadress.
Mm. Och Krista säger helt i slut att man får vara också direkt i kontakt med mig. Jag har hjälpt hundratals människor att få hjälp.
Och hur hittar man dig?
På Facebook.
På Facebook. Exempel.
Tusen tack till dig och vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi. Hej då allesammans.
Hej då.
Puss och kram.